Vänner, låt oss slå upp Efesierbrevet kapitel 2. Där predikan kommer att utgå ifrån vers 19. Efesierbrevet 2 och 19. Jag läser från vers 13 och kapitlet ut. Efesierbrevet 2. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som har gjort dem två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar för att i sig själv göra dem båda till en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han försona dem båda med Gud i en enda kropp genom korset där han dödade fiendskapen. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är upp. Byggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Ja, vänner, vi fortsätter att gå framåt i Efesierbrevet. Jag undrar om det är lite för mycket ljud, eller? Det känns som att det kanske är en smula rundgång. Nej, det är ingen som tycker det. Okej. Jag accepterar det. Vi fortsätter att gå framåt i Efesierbrevet och nu så kommer vi in i det sista stycket i det andra kapitlet. Här fortsätter Paulus att tala om församlingen och han gör det genom att lägga fram tre bilder som alla visar olika saker om vad det innebär att vara kristen och vad det innebär och därför då alltså vad det innebär att vara del i en lokal församling. Så vi ser i texten att den börjar med ordet därför, alltså vers 19, det är vår vers idag. Därför, det sker ett skifte här i texten. Paulus har beskrivit någonting som är sant om den som är kristen. Och det har liksom fått sitt klimax i den 18:e versen. Och nu säger han därför. Nu drar han en viktig slutsats av allt som han har sagt tidigare. Så den 18:e versen, klimax här, den är ju otrolig. Det är vad hela frälsningen i någon mening handlar om. Nämligen att vi får tillträde till Fadern. Vi tillsammans får tillträde till Fadern. Det här är vad Mose längtade efter att få, men inte kunde. Alla hinder mellan oss och Gud är nedbrutna. Och även alla hinder mellan oss själva, som Paulus har beskrivit här tidigare, är nedbrutna. Vi är tillsammans och vi får tillträde till Gud som om han vore vår egen far. Därför, säger Paulus, därför är ni. Och innan vi går in på själva budskapet, var vi är, så måste vi stanna upp och se, det här är ni. Det är en viktig del i Paulus budskap. Och därför är det också en viktig del i varje pastor, varje predikants budskap. Det är ett budskap som handlar om att påminna de kristna om vilka de är. Paulus ägnade jättemycket tid åt det här. Om och om igen i hans brev så återkommer det här. Ni är det här, ni är det här, ni är det här. Ta bara första Korinterbrevet. Jag bara drog fram några verser. Jag läser dem jättesnabbt. Första Korintherbrevet 3:19. Vi är Guds medarbetare och ni är Guds åker, Guds byggnad. 3:16. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? 3:23. Men ni tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud. Första Korintherbrevet 12:27. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Eller Galaterbrevet, jag kunde inte låta bli och bläddra vidare. Alla är ni, 3:26. Alla är ni Guds barn genom tron på Jesus Kristus. 4:7. Alltså är du inte längre slav utan en son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Paulus återkommer till det här hela tiden. Om du läser hans brev så kommer du upptäcka, oj, här säger han, det finns liksom inget slut på det. Gång på gång, ni är det här. Och samma sak gäller i Efesierbrevet. Försök att tänka tillbaka, nu har jag predikat hela året här, utifrån Efesierbrevet 1 och 2. Försök att tänka tillbaka, du har kanske hört, jag vet inte, 30 predikningar. Jag har tappat räkningen på dem. Finns det några uppmaningar i texten som jag har gått igenom från Efesierbrevet 1 och 1 och framåt? Kan du tänka på någon uppmaning i texten som du har hört? Jag bara läste igenom det snabbt och hittade en i kapitel 2 och 11. Och den bara förstärker min poäng. För 2 och 11 så står det: kom därför ihåg. Kom ihåg hur det var tidigare. Det enda Paulus har gjort i brevet så här långt är att titta på de kristna, liksom, se dem i ögonen och tala om för dem vilka de är, vilken rikedom de har i Gud och hur ofattbart god Gud är. Så Paulus vill att vi som kristna ska tänka rätt. Och han påminner oss om hur saker och ting djupast ligger till. Han gör det här och han gör det om och om igen. Det verkar vara väldigt viktigt för honom. För det verkar som att vi som kristna behöver tänka. Vi behöver förstå. Vår tro är inte en blind tro på vad som helst. Tron är verksam utifrån ett innehåll, utifrån någonting som är sant. Det finns ett innehåll i tron som är hållbart nog att bygga hela sitt liv på. Och det är vackert nog att hänföras av och glädjas av. Och vi lever hela våra liv i ljuset av detta. Så gång på gång håller Paulus fram det här för oss. Han säger, här är vad som är sant. Lev nu i verkligheten av detta. Han påminner oss. Efesierbrevet 5 och 8. Tidigare var ni mörker. Men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. Och varför är det här viktigt? Jo, för att vi hela tiden glömmer bort vilka vi är. För att vi är splittrade. För att djävulen ljuger och fördunklar sanningen för oss. Gång på gång så frågar han oss liksom. Har Gud verkligen sagt? Stämmer det verkligen? Och vi tappar liksom visionen. Och det är också viktigt för oss att påminna oss om de här sakerna. För vi är svaga i oss själva. Anden är villig men köttet är svagt. När vi går in i lidande till exempel. Som vi alla gör. Så behöver vi påminna oss om. Som Paulus säger i andra Korintherbrevet 4:17. Vår nöd som är kort. Varig och väger lätt bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Och så ser vi och tolkar vårt lidande i ljuset av det utifrån de sanningarna. Så har vi då Efesierbrevet här 2:19 som säger: Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Och så fortsätter han egentligen i vers 20 och 22 och ger ytterligare en bild. Så vi har alltså tre bilder här. Först säger han att vi är medborgare med de heliga. Det får oss att tänka på ett land. Och sen säger han att vi är medlemmar i Guds familj. Eller mer ordagrant säger han bara att vi är ett substantiv som betyder Guds hushåll. Vi är liksom en del i Guds hushåll. Och därefter kommer han att fortsätta till bilden av en byggnad. Ett tempel för Gud själv. Det ska vi titta på nästa gång. Varför använder han tre olika bilder? Varför inte en? Svaret är uppenbart. Låt oss bara påminna oss om det. Ingen enda bild kan ju säga allt här. Ni vet, Jesus, han kallas för dörren. Han kallas för Guds lam. Han kallas för världens ljus. Och han kallas för massa andra saker. Vi har en hel serie av predikningar som pågår just nu om Jesu titlar. Och det är ju väldigt olika saker. Dörr, Guds lam, världens ljus. Ibland så kan det till och med låta motsägelsefullt. Men poängen är förstås inte att... Eller så här. Poängen är förstås att varje bild förmedlar någonting unikt. Någonting om Kristus som inte ryms i de andra bilderna. Och på samma sätt är det ju här förstås i Efesierbrevet. När Paulus säger att vi är medborgare så säger han någonting om oss som han inte kan förmedla när han säger att vi är i Guds hushåll och så vidare. Och han använder också andra bilder om församlingen i Efesierbrevet. Han har redan sagt att församlingen är Kristi kropp. Och senare i brevet så kommer han att tala om församlingen som Kristi brud. Och det är en av mina favoritbilder. Vi ser verkligen fram emot att få prata om församlingen som Kristi brud. Men idag, vers 19. Och den kan ganska lätt delas in i tre delar. Och det får bli tre huvudpunkter i predikan här. Först säger Paulus att vi inte längre är gäster och främlingar. Och därefter ska vi titta på bilden av församlingen som medborgare. Och därefter bilden av församlingen som delar i Guds hushåll. Så, för det första. Därför är ni inte längre gäster och främlingar. Titta hur frimodigt Paulus bekräftar församlingen i deras tro. Han säger helt upp och ner: ni är inte vad ni var tidigare. Han påstår här att det har hänt någonting monumentalt med dem. Hur kunde han veta det? Var det för att han hade någon förmåga som Jesus hade att se in vad som fanns i människors hjärtan? Nej, det hade han inte. Han observerade samma saker som vi kan observera. Titta i första Thessalonikerbrevet, kapitel 1. Första Thessalonikerbrevet, kapitel 1. Så kan vi läsa i vers 4. Hör här djärvheten från Paulus. Första Thess 1 och 4, det är på sidan 1760. Paulus säger: bröder, Guds älskade, vi vet att ni är utvalda. Hur kunde han veta det? Ja, vi fortsätter att läsa. För vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan också med kraft och den helige ande och full visshet. Ni vet ju hur vi levde bland er för er skull. Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Vi kan fortsätta i mitten av vers 8 där. Överallt har er tro på Gud blivit känd så att vi inte behöver säga någonting mer. De berättar själva vilken ingång vi fick hos er och hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne guden. Vänner, kan vi veta någonting om varandras frälsning? Kan vi veta någonting om vår egen frälsning? Absolut, absolut. Vi behöver bara titta på bevisen för den. Det finns massor. Och, ja, hjälp, det finns jättemycket man skulle kunna prata om här. Alltså. Men vi kan bara gå tillbaka till texten i Efesierbrevet och titta på vad vi har precis framför oss här. Jag medger nu att jag kommer att säga någonting som kan låta lite som ett cirkelresonemang, men tror att poängen går fram ändå. Texten säger alltså att därför är ni inte längre gäster och främlingar. Tänk så här. Ni är inte längre främlingar om ni inte längre är främmande. Om det främmande elementet är borta. För fundera på ordet främling. Det är en person som ser sig omkring, tittar på de andra och säger: de här människorna är inte min sorts människor. Jag är en främling här. De här människorna tillhör varandra. De hänger ihop. Men jag är annorlunda. Intressant, det är en främling. Eller ordet gäst. Det är någon som inte tillhör. Det är en person som tillhör någon annanstans. Det är en outsider liksom. En gång i texten här var de var främlingar, det ser vi i vers 12. Men någonting har förändrats. Tidigare var de utan Kristus. De var främlingar för Kristus. Kristus säger: mina får hör min röst. Eller hur? De här var främlingar. Föreställ dig att du är döv. Föreställ dig hur det är att kunna vara döv och stå mitt i bland en massa människor som kan höra. Du blir en främling. Det pågår massa saker som du inte uppfattar. Du kommer in, föreställ dig att du kommer in bland Guds folk. Och de kan se saker som du inte kan se. De kan höra herdens röst. Och om du inte hört den så är du en främling. För Jesus säger: mina får känner min röst. Och Paulus talar också om att de är en Kristi väldoft i andra Korinthierbrevet. För några en doft av död till död och för andra en doft av liv till liv. Så texten här är inte svårare än att brevets mottagare har hört Kristi röst. Tidigare kunde de inte höra den. Men nu kan de höra den och de känner igen hans röst. De har känt doften av liv till liv. De har fått sina hjärtan upplysta så att de kan se Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte. Främlingskapet är borta och de lever ett nytt liv. De känner Kristus och genom Kristus har de tillträde till Fadern. Och det finns en verklighet för dem i aposteln Petrus ord, 1 Petrus 2:24, som säger: han, Kristus, bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Det har hänt någonting monumentalt och därför är de inte längre främlingar trots alla kulturella olikheter. De kan känna hans doft. De kan höra hans röst. De kan se honom på ett helt nytt sätt. Jag minns att jag tänkte förr att det var som att de personer som hade gått igenom lidande, det var som att de hade en hemlig klubb. Man kunde märka direkt, tyckte jag. Man kunde märka på den andra om den personen, om det fanns en sorts resonans, om den personen visste vad smärta innebar. Eller när vi fick barn, Anna och jag, då fick jag lära mig att det finns ett hemligt tecken mellan pappor som är föräldralediga. Det gör det. Det finns ett enda syfte med det här hemliga tecknet som jag inte ska berätta för er. Och det är att skapa en sorts samhörighet. Det är liksom bara... Jag vet hur det är. Inga ord får utväxlas. Bara en kort blick. Och that's it. Ett hemligt tecken. Och vi vet ju hur det är att komma in i en annan familj. Och vi kanske uppfattar att någon ser på någon annan på ett särskilt sätt. En kort blick bara. Och vi förstår att det pågår kommunikation här. Men vi kan inte säga vad det är som sägs. Vi bara vet att vänta här, det finns en hel rymd av erfarenheter. Och de känner varandra. Och det är någonting som bara flyger över mitt huvud just nu. Jag förstår att något pågår, men jag förstår inte vad som pågår. Och därför är jag en främling. Psalm 25 och 14 säger: Herren är förtrolig med de som vördar honom, de som fruktar honom. Sitt förbund gör han känt för dem. 25 och 14. Att vi inte längre är gäster och främlingar innebär att vi plötsligt kan uppfatta den kommunikation som hela tiden tidigare har gått oss förbi. Gud är förtrolig med oss. Han låter sitt förbund och sina löften bli kända för oss. Så därför finns det både en bredd och ett djup i relationen mellan de som är födda på nytt, sanna kristna. Det spelar ingen roll vilken kultur vi kommer ifrån eller vilket språk vi talar. Vi hör samma herdes röst. Vi ser samma härlighet. Vi känner samma doft. Och främlingskapet är borta och vi vet att vi är bröder och systrar. Ta bara ett ögonblick. Vi vet. Det är liksom vår hemliga klubb. Det är någonting som gör att vi vet. Vi går vidare till den andra punkten och tittar på den kristnes medborgarskap. Vad menar Paulus med att vi är medborgare tillsammans med de heliga? Vad säger de oss som kristna? Har det någon betydelse för våra liv? Vad innebär att man är medborgare? Jag är medborgare i Sverige. Alla här inne är inte det. Vad är det för skillnad mellan oss? Ja, jag har privilegier och ansvar som är knutna till mitt svenska medborgarskap. Jag får rösta i svenska val, var än jag befinner mig i världen. Och det stora privilegiet, antar jag, är att jag alltid har rätt att komma tillbaka hit. Jag har ett hem här. Jag åtnjuter församlingsfrihet, religionsfrihet, yttrandefrihet, näringsfrihet, frihet från att bli utvisad. Men jag har också ansvar. Jag måste betala skatt här. Världens högsta, tror jag att det är. Paulus säger inte var vårt medborgarskap är här i texten. Han säger bara vem det är tillsammans med. Men låt oss titta på sammanhanget i vers 12. Vers 12 är liksom kontrasten mot den här vers 19. Här talar han om hedningarna i församlingen. De ska minnas vilka de var tidigare. De var utestängda från medborgarskapet i Israel. Utan del i förbunden och deras löfte. De var utan Kristus, utan Gud i världen. Och så säger han i vers 19 att de inte längre är främlingar Och då är det rimligt, utan de är medborgare. Och då är det rimligt att tänka att de är medborgare i Israel. Tidigare var de uteslutna ur Israel, ur det sanna Israel. Och nu är de medborgare. Så sammanhanget borde ge att det handlar om det sanna Israel. Efesierbrevet 3 och 6 säger att de har del i samma löfte. Efesierbrevet 4 och 4 säger att de har del i samma hopp. Förra veckan tittade vi på 2 och 18. Att de har Gud. Det står ju i 12 att de var utan Gud. Nu har de Gud. De har tillträde till fadern. Så allt Paulus säger i vers 12 är liksom om intet gjort. Allt som vi inte hade i vers 12 har vi nu. Vi är medborgare tillsammans med de heliga. Med det sanna Israel. Alltså Gud har inte två olika folk. För främlingskapet är borta. Vi hedningar är medborgare i det samma sanna Israel som de judiska på nyttfödda är medborgare i. Och jag återkommer till det här ordet, det sanna Israel, i nytestamentlig bemärkelse. Allt Israel är inte det sanna Israel i nytestamentlig mening. Precis som att allt som kallar sig Kristi kyrka är inte Kristi kyrka. Bara för att man bär namnet. Vi har inte del i den fysiska nationen Israel. Men kom ihåg Paulus ord i Romarbrevet 2:28. Jude är man ju inte till det yttre. Inte heller är omskärelsen något yttre på kroppen. Jude är man i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. Och han säger i, ska vi se, har jag inte skrivit upp det, men jag tror att det är Filipperbrevet 3, kanske 3. 3 och 3, där han säger till den här församlingen i Filippi, en romersk koloni. Det är ju väldigt, inte mycket judar där, det fanns säkert. Men han säger, ni är... Nu försvann det. Ni är de sanna omskurna eller någonting sånt där. Det är vi som är de omskurna. Vi som tjänar Gud genom hans ande och har vår ära i Kristus Jesus och inte förlitar på det yttre. Det är vi som är de omskurna. Så det här med att höra till det sanna Israel, det är liksom en inre verklighet. Det handlar om att vara född på nytt. Och fundera på det här ordet heliga. Tillsammans med de heliga, medborgare tillsammans med de heliga. Vilka är det? Här finns ju en dubbelhet som Paulus gör i hela kapitlet här. Han betonar att hedningarna har förts in i jämlikhet med den på nytt födde juden. Han talar om ni och vi hela tiden. Och nu är ni inte längre främlingar. Ni är medborgare tillsammans med de heliga. Med de på nytt födda judarna. Vi kan förstå att det fanns en spänning här i församlingen i Efesos och kanske omkringliggande församlingar. Där judarna hade en självklar identitet som Guds utvalda folk. Och så kom de här hedningarna. Och så visste de inte riktigt. Hur står det till med oss? Är vi med på samma villkor? Eller hur är det? Det här är bara spekulationer. Men Paulus verkar göra klart. Ni är samma. Ni är tillsammans med de heliga. Förut var ni främlingar, men nu har ni fått komma nära. Det är vers 17. De har kommit nära. De var nära, men nu har också ni fått komma nära. Så hedningarna har blivit medarvingar. De är inte längre främlingar, utan de är medborgare tillsammans med de heliga. Vi har samma medborgarskap. Och det här är vad Jesus också pratade om. Han sa, rikets barn. Det här är Matteus 8. Alltså rikets barn, det vill säga judarna, ska kastas ut i mörkret utanför. Men många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Vi har fått samma rättigheter. Så i den kristna församlingen fanns inte längre jude eller grek eller slav eller fri. Vi har samma tillträde till fadern genom Jesus Kristus. Han är enda vägen. Alla som kommer genom honom är medborgare i Guds rike. Okej, det är ju en tanke som vi har vant oss vid. Vi har tagit den för given. Den var alltså inte given i det första århundradet. Men vi lever inte i samma spänning mellan hedna kristna och judekristna. Men det finns en lärdom här från texten som kanske är mer aktuell. Vänner, när vi inser att vi är medborgare så inser vi också att vårt medborgarskap inte hör till den här världen. Djupast sett är jag inte svensk medborgare. Vi delar medborgarskap med Abraham, Isak och Jakob. Och att vi gör det lär oss någonting fundamentalt om hur vi ska förhålla oss till den här världen. Orkar ni lite? Har vi inte ens kommit till tredje punkten här? Bläddra fram till Hebreerbrevet kapitel 11. Vers 8. Sidan 17:99. Hebreerbrevet 11. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Så Abraham fick ett löfte. Han gick ut i tro på det löftet. Han visste inte vad som låg framför. Texten fortsätter, vers 9. I tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var arvingar till samma löfte. För han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. Så han levde som främling i det här landet som var lovat honom. Och han väntade på någonting som inte var av denna värld. Och vi är på samma plats som han var när han var här. Vi är också gäster och främlingar. Fast vi har en text som säger att vi inte är det. Vi är på genomresa mot en stad som har fasta grundvalar. Vers 13. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Om Paulus talar om dig i Efesierbrevet 2:19, därför är ni inte längre gäster och främlingar, så innebär det att du är en gäst och en främling överallt utom i himlen. De bekände det. De bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Det påverkar hur vi förhåller oss till våra saker här. Vers 14. De som säger så visar att de söker ett hemland. Så se nu släpper han författaren släpper patriarkerna. Nu börjar han generalisera istället. Den som talar på det sättet visar att han söker ett hemland. Han längtar efter det. Föreställ dig nu att du visste att du skulle flytta. Du visste helt säkert att om ett år så ska du flytta till ett paradis. Du ska flytta till en söderhavsö. Och du kommer att bo där för evigt. Du visste det. Nästa jul så sitter jag i värmen. Det här är den sista kalla, mörka, regniga vintern jag upplever. Det kommer ju att få dig att förhålla dig annorlunda till ditt hem här och nu, inte sant? Vers 16. Men nu längtade de till ett bättre land. Det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud. För han har förberett en stad åt dem. Vänner, det här är värt att fundera på. Det finns en stad som har grundvalar som är fasta. Om vi är medborgare så har vi ett ansvar. Vi har massor med privilegier, men vi har också ett ansvar. Mot vem då? Jo, mot kungen i den staden. Vi går vidare till den tredje punkten. Det är alltså nästa bild av församlingen som säger att vi är en del i Guds hushåll. Hushåll. Det är ett grekiskt ord som heter oikeos. Ett stort och välkänt lexikon som är skriven av någon som heter Thayer. Han säger om det här ordet: belonging to a house or a family. Domestic. Intimate. Alltså belonging to a house or family. Att tillhöra en familj. Domestic. Vad betyder det? Det är någonting i stil med hemligt. Intressant. Är det någon som har en bra översättning? Domestic. Det har med hemmet att göra. Intimate. Alltså förtroligt. Intimt. Jag tycker det är så intressant att han använder ordet intimt. Man kunde vara en, alltså på den här tiden så kunde man tillhöra ett hushåll. Det var stora hushåll. Och man kunde vara en slav. Man kunde vara en tjänare. Men jag är säker på att det inte är det Paulus vill kommunicera. Han har ju sagt i femte versen i kapitel 1. I kärlek har Gud förutbestämt oss till barnaskap i honom, hos honom. Han säger ingenting om att vi ska vara tjänare eller slavar så här långt. Han säger att vi är adopterade som söner i hushållet. Och så använder Thayer det här ordet intim. Han stannar alltså inte vid att vi är Guds, att vi är medborgare. Han kan inte stanna där för att det finns så mycket mer att säga. Vi kan, alltså som medborgare så kan vi fira olika kulturella högtider. Vi och vår familj brukar åka till Slottsskogen och fira vår nationaldag. Tillsammans med tusentals andra och Göteborgssymfonikerna sjunger. Och vi viftar med flaggor och vi sjunger nationalsången. Och det är ju... inte vet jag. Det är en kulturell högtid. Det är någonting man gör. Det är roligt. men att vi är en del i ett hushåll innebär att det finns en förtrolighet. Det finns en intimitet. Jag kan vara en av tusentals i Slottsskogen och ändå vara ensam. Jag kan vara en medborgare, en av miljontals. Och jag kan vara full av privilegier och rättigheter. Men ändå vara ensam. Var tionde svensk har inga nära vänner. Texten säger att vi inte längre är gäster och främlingar. Utan vi är medborgare. Men vi är inte bara medborgare. Utan vi är en del i Guds hushåll. Du har inte bara fått en juridisk ställning och jämlikhet med de andra. Det är inte bara så att Gud har förklarat dig rättfärdig och frikänd och förlåten och allt detta. Alltså, tänk dig så här. Tänk dig att du är medborgare i ett land. Till exempel det här landet. Och så går du och handlar mat. Till exempel på ICA Maxi. Och du går där, du kanske har en vagn, du kör vagnen och så hälsar du på de andra medborgarna. Du lyfter på din hatt och så säger du, god dag medborgare. Men helt plötsligt så ser du i gången en bit bort någon som tillhör din familj. Alltså, det är en helt annan attityd. Du lyfter inte på hatten och säger god dag medborgare. Det är någonting helt annat. Det är liksom en helt annan intensitet i relationen. Det finns en helt annan anknytning förstås. En helt annan närhet. Intimitet. Så vi är medborgare, absolut. Vi har rättigheter, privilegier, frikända, förlåtna. Men vi är mer. Gud har inte bara frälst oss. Vi har en oändlig Gud som vill visa sin oändliga och förundliga nåd. Vilket är det yttersta tecknet på Guds nåd? Oj, vad många gånger vi har pratat om det här. Men låt oss göra det igen. Vad skulle det kunna bli som är så stort att det blir ofattbart? Att det blir liksom en predikan för hela skapelsen? I världen runt omkring oss så har vi mängder av människor som lyfter sina händer liksom i trots mot Gud. Som lever i fiendskap mot Kristus. Men Gud upprättar, bibehåller, blir förhärligad. Han upprättar sin ära genom att sända den stora majoriteten av dessa människor i evig eld. För han är rättfärdig och rättvisa skipas. Det finns mask som aldrig dör. Man gråter och skär tänder. Bibeln talar om att röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. Och de har ingen ro, varken dag eller natt. Men så finns det också individer som också är vredens barn. Precis som alla andra. Och de förtjänar samma sak, precis som alla andra. Men Gud sträcker sig till dem. Och istället för att kasta bort dem så säger han: se på min nåd. Och han ger sin egen son i deras ställe. Och han lovar dem en ny himmel och en ny jord och nya kroppar och allting nytt. Och även om vi skulle vara i den nya himlen och nya jorden bara som tjänare, så vore det fantastiskt att han inte sände oss till evig fördömelse. Men han säger: jag ska göra er till medborgare. Ni får rättigheter. Och så säger han: jag gör er till en del i min familj. Och inte vilken del som helst i hushållet. Inte tjänaren som bor längst ner. Utan jag gör er till mina barn. Till mina söner. Och ni får dela det liv, den kärlek som jag har älskat min enfödde med. Under hela evigheten. Där är ni. Föremål för samma kärlek. Han visar oss oändligheten i hans nåd och hans godhet. Vi var precis som alla andra. Vi följde vårt kötts lustar. Vi förtjänade ingenting gott från Gud. Men han inte bara räddar oss från evig fördömelse. Det är som att han förkunnar för hela skapelsen. Lyfter upp oss och säger: titta vad jag gör med dessa rebeller. Titta vad vackert det blir. Och han lyfter oss högre och högre. Första Johannes 3:1. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Visst är det fantastiskt när en apostel bara brister ut. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och han fortsätter: och det är vi också. Som han liksom måste bekräfta det han just har sagt. Vi är det. Det är sant. Alltså, låt oss fundera på det här igen. Guds barn. Alltså, vi får kallas samma sak som Jesus Kristus kallas. Förstå mig rätt här nu. Kristus är helt unik i sitt slag. Det finns ingen som honom. Men det finns en påfallande och nästan blasfemisk liknelse mellan hur Bibeln talar om honom och hur Bibeln talar om oss. I samma kategori. Vi behandlas av Fadern på samma sätt som han behandlas. Fadern, han är vår far. Se, vänner, vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Tänk att oändligt helig Gud tar människor som oss och gör till sin son, till sina barn. Jag vill avsluta med två korta tillämpningar. För det första, om du är en del i Guds familj, har du ingen rätt att leva som tjänare. Det funkar inte. Ni vet i liknelsen med den förlorade sonen. Han kommer tillbaka till sin far och han säger: förlåt mig, låt mig bara få tjänst, låt mig bara få jobb. Nej, nej, nej. Inget sånt. Han sätter en ring på hans finger och klär honom i kläder och ställer till fest. Jesus säger till sina lärjungar, Johannes 15:15, jag kallar er inte längre tjänare. För tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. För jag har låtit er veta allt som jag har hört från min far. Vi har ingen rätt att leva i tjänarens rum, för vi är Guds barn. Genom Kristus har vi tillträde till Fadern. Vi behöver inte göra bot och göra oss själva acceptabla. Vi behöver inte, alltså våra gärningar har ingenting med vårt förhållande till Gud att göra. För vi är accepterade inte på grund av våra gärningar utan på grund av hans nåd. Vi som är kristna är inte syndare i händerna på en vredgad Gud. Vi är barn i famnen på en kärleksfull fader. En famn som ingen kan rycka oss bort ifrån. Inte på grund av vår duktighet, inte på grund av vårt tjänarskap eller vårt slaveri, utan på grund av hans godhet. Så vänner, låt oss leva i ljuset av hans nåd och hans oändliga godhet. Och minns att du som kristen har direkt tillträde till Fadern genom Kristus. Och för det andra, vi har inte bara ingen rätt att leva som tjänare. Vi har inte heller någon rätt att leva som hedningar. Vad menar jag med det? Jesus säger i Matteus 6:31: bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet ni behöver allt detta. Vi har ingen rätt. Och jag säger inte det här för att skuldbelägga dig. Jag vet att jag formulerar det lite spetsigt. Men det är inte min mening. Vi har ingen rätt att leva som hedningar och bekymra oss över vad vi ska äta och klä oss med. Faktum är att när vi bekymrar oss så låter vi oss själva bli bestulna på de vackraste saker som finns i det kristna livet. Paulus säger någonting ofattbart här. Vi behöver inte oroa oss. För vi har en fader som förser oss med allt det goda vi någonsin behöver. Det betyder inte att vårt liv är smärtfritt. Men det betyder att vi kan leva vårt liv som det ser ut i tacksamhet. Prisa honom dag för allt det goda han bara fortsätter att ge. För han har verkligen omsorg om oss. Allt vi behöver ger han oss. Och det finns inget nödvändigt som han håller från oss. Låt oss be tillsammans. Fader, det är så stora ord att allt vi behöver ger du oss och att det inte finns något nödvändigt som du håller från oss. Och vi tackar dig för den helige ande som är barnaskapets ande. Som hjälper oss att förhålla oss till dig som våra små barn förhåller oss till oss. En sorts självklarhet i att lita på att du leder oss och allt kommer bli bra. Fader, vi prisar dig för barnaskapets ande och vi ber att denna barnaskapets ande skulle få verka mäktigt ibland oss. Stora som små, gamla som unga. Fader, låt oss mogna som kristna genom att få se mer och mer av barnaskapets andes verkningar i våra liv. Låt oss mogna som kristna genom att mer och mer dag efter dag kasta oss med hela vår vikt på dig själv. Fader, hjälp oss att se bortom det som är precis här och nu och låt oss få liksom väck i oss, Fader, ett hopp om den stad som har grundvalar som består för evigt. Påminn oss om att vi inte är gäster och främlingar. Och att det innebär att vi är gäster och främlingar i den här världen. Vi ber om allt detta. Vi är så beroende av din andes kraft och ledning och upplysning. Vi ber om allt detta i Jesu Kristi namn. Amen.